Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, det är Lukas på GIF-podden här. Vi har fått stryka delar av inledningen på dagens podd med Arash Bayat på grund av ett ljudeko. Men vi har kunnat återskapa lite av det vi gått miste om. Bland annat berättar han här hur han kom fram i Västra Frölunda som väldigt ung och hur kopiösa mängder träning tog honom till den tidiga framgången.
När jag ser tillbaka till de valen jag gjorde många gånger under den tiden, så är det ju, inte val jag kanske hade önskat att min lilla dotter ska göra någon gång. När hon är 15, 16, 17. Men jag var ju, och det har jag pratat med mina föräldrar om, jag var ju så jävla fast besluten. Och de säger till mig nu med facit i hand att alltså, men hur skulle vi stoppa dig? Det kunde vi inte göra. Du var så jävla övertygad. När du fick möjligheten att få heltid college stipendium i Stanford University eller UCLA, och vi tyckte att det här var en jättebra idé. Så, men du var övertygad om att du ska spela AC Milan någon dag som 17-18-åring. Då kan inte vi som föräldrar gå emot och krossa den drömmen med ett säkrare, tryggare val. Jag kommer säkert ha det dilemmat med mina barn också, om de någonsin skulle sticka ut i den åldern. För i den åldern, då stack jag ut. Då kunde man ju någonstans förutspå. Och det var ju också många andra människor som sa till mig att det här är gud, välj bort det. Den här vägen är utstakad för dig. Ja. För vad du ska göra. Och det var den. Det var den helt klart.
Han berättar också om att han nobbade IFK Göteborg som 19-åring.
När jag var 19 år gammal så fick jag ett fyraårskontrakt erbjudet till mig från IFK Göteborg. Och med väldigt mycket bristande information och väldigt mycket naivitet, så liksom hade jag så extremt felaktig bild av allsvenskan. Jag tyckte liksom att det är inte en nivå som attraherar, men jag ska kliva vidare här. Och jag är tillräckligt bra för att liksom hoppa över det steget. Alltså, du hör ju hur det låter, hur fel ute jag var. Så jag gick inte igång på det förslaget. Sen så ville jag ju dit. Jag hade också en agent som då väldigt tydligt argumenterade för mig att de här ekonomiska förutsättningarna är inte tillräckligt bra i IFK Göteborg. Vi väljer inte det. Du har rätt att gå kvar med Västra Frölunda. Stanna här och så sticker vi som bossman, och då kommer vi ha bättre alternativ. Och det var ju såklart inte rätt beslut. Det var inte agentens fel. Det var mitt fel. Jag tog fel beslut och hade helt fokus på fel saker. Jag hade fokus på många av de saker som jag upplever att många av dagens ungdomar också idag har fokus på. Framförallt unga killar som sticker ut i tidig ålder. Man får någon form av bekräftelse som inte är i paritet med den nivån man är på. Jag hade ju inte åstadkommit någonting. Jag hade liksom 10 baljor i superettan som 19-åring. Jag hade gjort ett eller ungdomslandskamp. Vad fan är det för något i det stora hela? Det betyder ju ingenting. Men i den bubblan jag var där och då, så var min känsla att den här prestationen, den motsvarar möjligheten till att kanske sticka utomlands eller kanske tjäna ännu mer pengar om jag ska göra en transfer och så vidare. Medans i ärlighetens namn, att gå från Superettan till en toppklubb som IFK Göteborg dessutom var på den tiden. Det var 2002-2003 någon gång där. Ja, men herregud, det är ju ett gigantiskt steg. Det var ju inte säkert att jag var bra nog att starta IFK. Men i min värld så var jag för bra. Så det var ju framförallt det, när jag ser tillbaka, som låg till grund för det beslutet jag tog då. Mot rosan och likt i mitt huvud idag, speciellt när jag är på den här sidan av yrket. Jag blev kvar och hade inte alls en lika bra säsong och var inte lika het. Och så blev jag kvar 2 år till, om inte jag är helt ute och cyklar till och med. Kanske 3 till och med. Ett par år till i alla fall. Och liksom hade svårt att ställa om. Och fokuserade väldigt mycket. Jag tränade fortfarande kopiösa mängder, men det var väldigt mycket frustration och irritation. Det var mycket andras fel, och tränaren spelade inte ett spel som passar mig, och lagkamraten passade bollen på fel fot, och mycket som nonsens. Det som hände för mig är nog det som hände för väldigt, väldigt många. Det finns en åldershets. Det finns en starkare åldershets idag, skulle jag vilja säga. Men jag kunde ju se killar som jag var långt före, många, många år. De gick om mig. de började spela matcher och hade ödmjukhet i att spela matcher på den nivån de var på, om det var en division under mig eller samma division, och göra det bra och systematiskt ta möjligheten att gå till klubbar en nivå högre upp. Och så såg jag hur de kunde ta kliv för kliv för kliv medan jag var kvar. Jag blev frustrerad, jag blev stressad och skyllde ifrån mig. Det var så jag upplevde det. Varje match blev att nu har jag någonting att förlora. Jag får inte vara dålig istället för att gå all in för att vara bra. Det var väldigt mycket den känslan.
Idag jobbar han själv som agent och berättar om det råd han skulle ha gett till sina spelare i en liknande sits idag.
Jag ser väldigt mycket, när man pratar om fokus så använder man det i ett begrepp där man bara slänger ifrån sig det. Fokusera på din sak, fokusera på dagens träning. Många tränare är duktiga på att säga, ja, vi tar en träning i taget, och det här, en passning, ett moment i taget. Och det är en klyscha, men jag tror man måste bryta ner det. När du är 16, 17, 18, 20 till och med år gammal, eller 22 för den delen, och du är i en miljö, så kan du bara vara i den miljön. Jag tror man måste få bort den här idén om att allting är så personligt, världen är emot mig i perspektivet. Så är det inte. Elitidrottens värld är grym. Tränare spelar med det laget som de tror sig vinna matcher åt dem. Det måste vara grundprincipen. Får du inte spela så är du inte tillräckligt bra. Kan man ingjuta detta och på något sätt transformera den energin som detta framkallar till att klara av och prestera ute på plan, då tror jag att då är mycket vunnet. För många, många av de här killarna som är i den åldern och inte klarar av att bemästra den här seniortröjan, det är där det hakar upp sig. De har en resa där de är dominanta i sina juniorår, och så kommer de upp till seniornivå och så är det inte klapp på axeln på samma sätt. Det är inte silverskeden på samma sätt. Och det är svårt. Jag köper det. Det är svårt. Men det rådet jag skulle säga är att man får jobba med sitt psyke och mindset för att klara av och bara i det här och nu för att kunna ta det steget. Du måste bemästra den nivån du är på där, och du måste dominera den för att kunna ta steget vidare. Annars är det liksom ingen kommer ta dig på din potential när du är på seniornivå enbart.
Och när vi nu kommer in i podden i vanlig ordning så har vi i kronologin tagit oss till GIF Sundsvall.
Då så. Sen hamnade du i GIF Sundsvall till slut. Och ja. Hur gick det till?
David Wilson, som var nyanställd inför säsongen 06, kontaktade mig. Jag hade mött Ljungskile med Frölunda. Och han kontaktade mig och frågade om jag var intresserad och komma dit. Det var egentligen på den vägen. Jag hade något annat alternativ i Superettan som jag hade varit och besökt. Och bestämde mig för att besöka GIF. Det var egentligen den vägen. Mm. Och det var rätt, utav de två alternativen så var GIF rätt överlägsna faktiskt. I presentation och upplägg. Mm.
Hur kände du i skallen här då? Du som hade velat ta steget också förbi allsvenskan och med IFK Göteborg, hur var det i skallen att acceptera det blev en flytt till Norrland istället?
Ja, men vid det tillfället så hade jag ett annat mindset. Jag hade funnit mig i att liksom komma ner på jorden och inse mina egenskaper och även begränsningar och vad jag ska göra för att optimera mitt spel, och insåg att det här var ett bra steg, även om det är ett superettansteg, så att få också flytta hemifrån, jag kommer växa. Jag var rätt med kognitivt i huvudet på alla de här aspekterna. Så där och då mådde jag väldigt, väldigt bra. Var extremt taggad inför den säsongen. Och kände också att jag hade en tränare som trodde på mig och kunde ta mig till nästa nivå. Så där, jag hade inga problem med det.
I det fallet då, hur hade du kommit till de insikterna och landat där som person?
Jag gick och grubbla dagarna ut i ända på vad jag skulle göra. När jag spelade i Frölunda så var inte jag heltidsanställd fotbollsspelare. Så jag bestämde mig för att jobba vid sidan om. Jag jobbade som elevassistent och lite så här på skolan med barn och ungdomar med särskilda behov. Och det hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Utifrån ett själviskt perspektiv så fick jag ett perspektiv på livet som gagnar mig än idag. Och det gjorde att jag kunde komma ner på jorden. Jag kunde också se lite grann utanför den lilla bubblan som jag var i. Samtidigt så började jag respektera att klara av att spela på allsvensk nivå vecka in, vecka ut och göra det bra. Det är bra. Jag började fokusera på det här att men, här är nu, här och nu och hela den biten. Så jag var väldigt, väldigt glad över den möjligheten. Och det tror jag att GIF också kände i den förhandlingen exempelvis. Jag la ingen vikt vid att ja, men är det tvåårigt eller treårigt? Är det de här pengarna? Nej, bara jag får liksom en heltidslön jag kan överleva på att spela fotboll. Ja. Så är det fine. Okej. Okay. Och liksom, det var också fel med facit i hand. Att, varför skrev jag ett treårsavtal och med sådana ekonomiska förutsättningar? Men jag sket i det då. Ja. Och det ångrar jag faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Aha. För det var rätt där och då.
Ja, men vad menar du med fel då? Att det möjligtvis skulle vara det?
Nej, men alltså, varför ska jag som bara nu var 22-23-årig kille skriva ett treårigt avtal under de ekonomiska förutsättningarna med GIF Sundsvall som på förhand ska vara ett topplag i Superettan? Kanske klivet upp på förhand, även om de hade en dålig säsong 06 som klubb. Så då är det bättre att kriga för ett tvåårsavtal. Jag har väldigt svårt att se att GIF skulle säga nej till det. Ja. Där och då. Liksom. Utifrån att bygga karriär så hade det varit mycket, mycket smartare.
Mm. Men du var på något sätt här hade du släppt det själviska eller vad man ska säga.
Ja, prestigen av var jag är och var andra är och allt det där hade försvunnit. Jag var fast besluten av att ta kliv. Och det var väldigt mycket det här, men liksom, gör det du ska göra, leverera. Om någon klubb vill ha dig, ta det då. Då fightas man om det är så att det är en transfer som ska in och allt det där. Och hela den biten. Så jag hade inga problem med det. Jag gick in med ett öppet sinne när jag kom till Sundsvall. Och var väldigt, väldigt glad som sagt över den möjligheten.
Men du berättade att du fick lite perspektiv av att börja arbeta. Och arbeta med andra människor. Dagens fotbollsspelare, kan de göra på samma sätt eller är fotbollsklimatet annorlunda idag, tror du?
Jag spelade i Västra Frölunda. Ja. Det var en klubb som inte hade ekonomiska resurser att heltidsanställa sina fotbollsspelare. Så alla i A-laget, oavsett ålder, hade en sysselsättning vid sidan om. Om det nu var att de pluggade eller att de jobbade, det var ju ett krav. Jag bodde ju hos mina föräldrar, så jag kunde ju bo kvar där och liksom upprätthålla en livsstil med den knappa lön jag fick från Frölunda. Men i övrigt så var det så. Det var nog det. Men ja, jag tror att helt klart att som människa växer du. Men jag skulle inte förespråka det för att optimera din fotbollskarriär. Då är det nog bra att fokusera på din fotboll och din rehab och träning och hela den biten på heltid.
Du hade ju lagt de här enorma mängderna tid på träning också. Fortsatte du med det vid det här laget av karriären?
Ja, det gjorde jag. När jag kom till GIF så var jag på samma ställe i mitt huvud. Jag var övertygad om att mängden träning är fortfarande rätt. Och att nöta på mina egenskaper med exempelvis att jag tyckte jag hade bra skott och kunde driva boll i högfart. Ja, men det gjorde jag gärna. Det gjorde jag under alla mina år i GIF. Och det är alltså, ambitionen med att träna mycket har aldrig varit fel hos mig. Sen kan man nu med facit i hand diskutera kvaliteten av träning och hur skulle jag ha lagt upp min träning. Liksom, skulle jag fokusera på rehab på ett visst sätt och så vidare. Det är en annan fråga.
Ja, ja precis. Men ja, för det där kan ju lätt bli. Det kan ju lätt bli för mycket. Jag har upplevt det själv, men hur. Hamnade du där någonstans att du liksom tränar in i någon vägg eller fan, ja, nu kanske jag kom för trött i träningen eller vad?
Nej, jag upplevde bara att den träningen jag gjorde extra utöver lagets träning, den motiverade mig, den drev mig. Jag upplevde att jag hade fördel av det. Jag tror bara att jag hade behövt hjälp för att maximera den, precis som jag säger. Att idag så ska du inte gå ut och dunka 200 skott innan träning. Jag kunde ju vara svettig vissa träningar när vi drog igång för att jag hade varit där ute tidigare och kört. Utan jag skulle ha lagt upp det annorlunda. Men jag var glad i det jag gjorde. Det drev mig, det motiverade mig. Jag hamnade aldrig i den, som tur var, i det att jag kände att alltså, det här får mig att må dåligt. Eller, nej, aldrig.
2006 året då, det var ju ett tufft år. Till slut blev ni åtta i Superettan. David Wilson var tränare när du kom. Inte i slutet av året, men hur minns du den där säsongen?
Jag minns den som en säsong där klubben och den supporterskara som fanns gick in med extremt höga förväntningar. Man skulle vända tillbaka till Allsvenskan. Och det var ju också en av de grejerna som lockade mig dit och få vara med på den resan tidigt. Men ja, superfiasko. Jag tror det var många nya spelare som kom, om jag inte är helt ute och cyklar. Det fanns också en stomme med rätt etablerade spelare, fina killar, bra fotbollsspelare. Förutsättningsmässigt på pappret, helt klart favoriter tror jag, för att vinna den serien och ta klivet. Vad det var som gjorde att det inte blev så, alltså jag kan inte svara på det. Nu fick ju tränaren lämna, så klubben gjorde väl bedömningen att någonting låg i luften där. Det blev väl också kanske bättre när det kom en ny tränare resultatmässigt. Jag kommer inte exakt ihåg hur många poäng vi tog innan och efter och så.
Nej.
Jag trivdes med båda de tränarna som vi hade det året.
Ja, med Wilson också.
Ja.
Han blev ju en omskriven personlighet. Han var väl rätt het. Jag var ju själv väldigt ung här, så jag minns ju honom inte direkt. Men jag har ju fått återberättat för mig av kollegor hur han var där.
Jo, det finns ju rätt många historier om hur han var. Och han var ju helt klart annorlunda jämfört med det jag hade upplevt genom åren. Så hade vi som sagt en hel del mycket mer etablerade spelare som kanske hade fått uppleva något snarlikt. Men han kom ju också undan med det att han var britt. Han pratade som han gjorde. Jag tror att om du stod och gormar och skriker på svenska på det sättet så blir det nog underlag för granskning. Medan om du skriker på det sättet på engelska så har det en charm och en acceptans på ett annat sätt. Men ja, han var hetsig. Och han hade ett perspektiv på fotboll som skiljer sig väldigt, väldigt mycket från vad vi har här i Skandinavien och i Sverige.
Ja, på vilket sätt som du minns det?
Han var opedagogisk. La noll resurs på hur han uppfattades. Det som var viktigt var orden som kom ur hans mun. Aldrig hur han sa det. Och det låter fel att säga att han var mer resultatfixerad, för jag skulle vilja säga att alla tränare är resultatfixerade. Men han var väldigt tydlig med det. Han kunde prata i termer som att vi ska vinna idag, vi måste vinna idag. Vi är ju duktiga på att liksom skala av det, ja, vi måste inte, utan fokusera på prestation och så vidare. Vi är ju duktiga på att prata i de termerna, men han skalade aldrig av det, utan han var väldigt, väldigt tydlig. Det var samma sak när han petade folk. Han petade mig, då sa han till mig, du har varit urusel. Du kommer inte få spela om du gör på det här sättet. Alltså, och den approachen. Jag gillade det, där och då. Ja. Jag gillade det.
Så... Hur upplevde du att de andra tog det i truppen?
Jag tror att som många alla andra sammanhang, arbetsplatser, fotbollstrupper, idrottslag, så finns det väl de som frodas i det, och så finns det väl de som tycker att det här är förfärligt. Men ja. Jag tror att de flesta kunde klara av att hantera det, tror jag.
Ja. Hur upplevde du när han fick lämna? Kommer du ihåg det? Och hur det gick till och var ni i truppen inblandade?
Jag var inte ett dugg inblandad i det. Sen vet inte jag om liksom det äldre gardet och de som hade varit i klubben lite längre och något spelarråd var inblandade. Det vet jag inte. Så det vågar jag inte uttala mig om. Men jag minns det väl, för att jag tyckte det var väldigt typiskt David. Han kom in i omklädningsrummet. Han kom alltid in i omklädningsrummet och så hade han egen plats. I omklädningsrummet bakom stängda dörrar. Och jag minns att varje gång han kom in där så blev det alltid tyst. Och så gick han rätt genom omklädningsrummet in i sitt rum. Och så började folk prata igen. Men jag minns att den här gången kom han in och började skaka hand med alla en efter en och tackade. Han sa ingenting. Han sa inte liksom några avslutande ord och uppmanade oss till något. Ingenting. Han var uppenbart väldigt besviken. Tog alla i hand och stack därifrån. Och så minns jag att jag var hemma hos honom samma dag. Jag gick hem till han, den lägenheten han bodde i Sundsvall. Och då minns jag också att han hade faktiskt en kollega som var där från Serbien. Som hade flugit hela vägen dit. Så han visste ju uppenbarligen att det skulle ske. Så det var en kille som David kände. Och det är jävligt ironiskt, för den här killen hamnade i Spanien vid ett tillfälle när jag skulle göra en affär med en kinesisk klubb. Då var det han som var mellanhanden mellan kineserna och oss från ingenstans. Så det minns jag väldigt väl den dagen faktiskt.
Men vad gjorde den här serben där just den dagen?
Då var jag fotbollsspelare i Nara, så jag fokuserade på mitt och skulle prestera bra för att ta klivet vidare och bli såld, men med fokus på där och då. Men jag minns att jag gick hem till David och då var det en kille där. Jag presenterade mig, han presenterade sig. David var upprörd, det var inget mer med det. Sen stack David och vi hade god kontakt, jag och han, även efter det. Sen många år senare, alltså jag kommer inte ihåg hur många år senare det var, men det var när jag skulle ta Mack Lind, som var lagkapten i BK Häcken. Då var jag agent till Tanjin Teda i Kina. Och så åkte jag till Alicante för att göra den här transfern, för då var kineserna där på träningsläger och Mack flög dit. Och då när vi skulle träffa kineserna så kom den här killen. Jag kände inte igen honom, men han kände igen mig. Och berättade om den här dagen vi hade träffats i Sundsvall. Så jag ska vara helt ärlig, jag vet inte vad han hade för koppling där och då till David. Om han var en del av Davids agentur, företrädare på något sätt. Men det var en nära vän till David, helt klart.
Och man får ju beundra hans ansiktsminne. Det är ju imponerande ändå. Att
skojar du eller?
Många, många, många år senare känner jag dig.
Ja, det var starkt.
Och du kanske var lite gråare då. Nej, ni såg
sen. Det kan jag säga. Jag hade skägg och hela den.
Så du och Wilson, ni kom varandra nära och hans ledarskap fungerade för dig liksom?
Jag gillade den för att det var någonting jag aldrig hade haft tidigare. Jag vet inte hur mycket jag var inne på det tidigare, men jag gjorde många fel när jag var aktiv fotbollsspelare. Att träna mycket och det här, det tycker jag inte var fel. Men jag hade fel approach. Jag ifrågasatte det jag inte skulle ifrågasätta. Varje gång jag inte var med i starten, bara skulle jag gå till tränarna och prata och argumentera. Jag hade så svårt för det bemötandet jag fick. Jag tyckte det var flyktiga svar från tränare. Man vågade inte ta i sakfrågan. Hade en tränare sagt, men du är för jävla dålig, Aras, därför spelar du inte. Då hade jag köpt det. Jag hade inte haft något svar. Men det var alltid den att men du är bra. Det är bara det här. Och då skulle jag liksom motargumentera. Och där var jag så jävla fel ute egentligen. Men David var ju inte så. Och det passade mig där och då. Att kunna bemöta mig med den brutala rakheten. Även om det kanske inte var sant det han sa. Vad fan ska en spelare svara när en tränare säger du får inte spela för att andra killen är bättre än dig. Du är dålig. Det var så han pratade.
Ja.
Sen gav han mig kärlek. Mot mig var han bra. Han kunde ge mig kärlek. Även om jag satt på bänken. Och jag kunde känna för första gången kanske att fan, här har jag en tränare jag vill spela för också. Jag spelar inte bara för mig själv eller klubben eller morsan och farsan ska bli stolta. Utan jag spelar faktiskt också för min tränare. Jag ville göra honom glad. Det var någonting han fick ut av mig där. Och det tror jag ändå var hans stora sak. Om du kollar vad han gjorde med knappa resurser, typ i Ljungskile och så här. Ja, han fick ut det av spelarna. Sen, liksom, jag lägger ingen värdering om man tycker han är en bra tränare eller inte. Det får andra uttala sig. Jag har mitt perspektiv. Det funkade för mig.
Men det kan ju också vara så. Jag tror ju att det är inte alltid så lätt som att säga att en tränare är bra eller dålig. Liksom, de går ungefär samma tränarutbildningar. Och så. Men sen handlar det ju om att nå fram till personer och vad har man för grupp. Och det tänker jag, det är väl otroligt, det är väl precis samma sak egentligen som agent. Du har att göra med otroligt olika personligheter. Hur når jag bäst fram till just den här personligheten? I yrket du har idag, vi överlappar lite, vi hoppar lite fram och tillbaka här, men i yrket du har idag så måste ju det här också vara en aktuell fråga. Hur är det att göra med så olika personligheter?
Det är ju den allra största utmaningen. Den allra största utmaningen är ju inte att hitta en klubb som är intresserad att förhandla och de bitarna. Det kräver en kompetens, helt klart. Det gör det. Men i det dagliga arbetet så är ju personkemin och hur du ska hantera den här konkreta dialogen med spelaren det allra, allra, allra viktigaste. Och jag tycker egentligen att den är svår. Vi brukar ofta prata och jag är ju inte ensam om att prata med spelare, utan det finns ju folk i vår agentur som pratar mycket, mycket mer med spelare på en daglig basis än vad jag gör. Och jag kan sukta ibland och säga, om de här spelarna bara blankt litade på orden som kommer ur munnen, bara gjorde exakt som vi sa till dem, då hade de här killarna blivit proffs. Jag är 100% säker på det. Och jag är det, ska du veta. Jag vet att det är så. Men jag är fullt medveten också om hur stark den tron på sin egen övertygelse är där och då, om att man själv har rätt, eller den känslan av att man tränaren har något personligt emot mig i det här sammanhanget, eller liksom, och så vidare. För jag har ju själv varit där. Den är så jävla stark, den övertygelsen. Och det här är någonting som vi måste också jobba med och bryta ner som agenter eller scouter eller förmedlare eller liksom kärpbarn av många namn. Så det är den största utmaningen. Speciellt när man jobbar med unga killar, där det inte alltid är så konkret det jobbet man gör.
För jag tänker på, jag läste nyligen nu Martin Mutumbas bok som han har skrivit, eller som han och Erik Niva har producerat tillsammans. Där är han inne på något sånt här. Han beskriver en lite annorlunda syn på det här med agenter. För jag tänker så att ofta beskrivs det ju till exempel som någonting fult, att en agent kan locka in en spelare med liksom här, klockor, märkeskläder. Men Martin Mutumba pratade om att ja, men liksom, jag kom från Rinkeby. Här har killarna ingenting. Men man ser att man kan få de här guldklockorna, märkeskläderna från gatan, från gatulivet. Och då, för att fotbollen ska locka dig, då kan du inte komma och säga liksom, här, en bra pension. Men däremot kan fotbollen skrika högre än gatan. Genom det här till exempel. Du kan få den här guldklockan och märkeskläderna genom fotbollen. Ja, men då börjar vi snacka. Då, och jag tyckte att det var ett intressant perspektiv. För det blir ju liksom, beroende på vilken bakgrund du har, så är det olika saker som lockar och driver på dig. Jag vet inte vad det vill komma med resonemanget, men jag tycker att det var ett intressant och annorlunda perspektiv. Som han gav på det här. Han sa att ingen Patrik Mörk eller Per Jonsson typ hade ju kunnat motivera mig, men liksom utan han behövde ju det här andra för att fotbollen skulle skrika högre än gatan och de snabba pengarna han kunde göra där.
Det är en väldigt intressant perspektiv och se på det. Sen är jag är ingen jättefan av den debatten. Jag har givetvis följt den och läst om den. Och jag är fullt medveten om hur många kategoriserar yrkesverksamma på den sidan av branschen där jag är. Jag tycker klubbarna också bär ett ansvar där om att många gånger svartmåla. Media är väldigt duktiga på att svartmåla agenter och skapa den negativa självbild som det blir ibland. Alltså, i allra flesta fall så är ju agenten, förmedlaren, väldigt, väldigt engagerad i att hjälpa klubb och spelare. I de allra flesta fall, om en klubb faktiskt väljer att samarbeta med en agent. Och de flesta agenter är inte nödvändigtvis ute efter att bara maximera en affär. Ska jag komma tillbaka till den biten också? Det handlar framförallt om att genomföra transfers. Det är det absolut viktigaste. Och ha den resursen med en agent som verkligen vill spelarens bästa. För om vill du inte spelarens bästa, då blir du en one-hit wonder. Och då liksom försvinner du ut i periferin efter några månader eller något år i branschen. Alla seriösa agenter är fullt medvetna om detta. Så jag kan inte riktigt förstå den bilden som många gånger klubbar kan projicera på sina spelare om agenter. Eller hur media vill svartmåla. Sen å andra sidan, var i ligger felet i att försöka maximera en affär? Om jag läser hur Google köper ett företag och sen så ökar det företagets värde med 1000% 2 dagar efter att Google har köpt det. Och så har de maximerat den affären. Det är väl ingen som säger att fan, Google är era jävla idioter som gjorde en bra affär här. Men vi har ju sett de här artiklarna. Om man AIK sålde den här spelaren, agenten fick så här mycket, den jäveln. Och IFK sålde den, och Malmö sålde den, eller GIF sålde den, eller vad det nu ska vara. Och så är det någon som har liksom gått in och tagit pengar här emellan. Alltså, jag tycker den saknar grund och kunskap och information. Jag tycker att media skor sig på det lite grann när man presenterar nyheterna på det sättet. Jag tycker inte det är något fel i att det finns folk som är inblandade på ett korrekt sätt. Maximerade affärer för spelare, för sig själva och även för klubbar. Men jag har ju inte upplevt det Martin Mutumba presenterar. Jag är ju inte en gatans kille. Jag har inte växt upp på det. Men jag företräder en hel del unga killar som kommer från den verkligheten. Och ja, jag kan se på deras sociala medier. Jag kan se på deras sätt att vara hur de pratar. Vad som lockar dem i det sammanhanget. Men ska jag vara helt ärlig så tror jag att utopin om att bli en jävligt bra fotbollsspelare lockar allra mest. Jag tror faktiskt det. Jag tror att om de får välja mellan dyra klockor och att få stå på, vad vet jag, Anfield eller San Siro eller Camp Nou, så är det nog det som lockar allra mest. Jag tror det. Sen ja, de försöker efterlikna sina idoler och klä sig och klippa sig som dem och efterlikna dem både på fotbollsplan och civilt. Ja, han har nog helt rätt på det när han säger att det här kan locka vissa. Att visa att, men du, kolla här nu, gå den här vägen. Använder jag fotbollen för att nå den här potentiella rikedomen? Han är nog helt rätt på det.
Jag tänker, om man återkommer till det du var inne på spåret där också med att, ja, men som när pengar försvinner till, eller försvinner till, ja, men just det som det kommer kritik mot ibland, när agenter får pengar i vissa affärer. Den debatten, hur upplever du den? Alltså om du ska ge ditt perspektiv ur din bransch, varför behövs det så att säga?
Jag upplever att om man har en mer transparent dialog, jag har aldrig riktigt förstått den, jag är en del av den och jag måste liksom någonstans efterleva den, jag är inte den största agenten, så jag kan liksom inte gå in och styra diskursen helt fritt. Men i min värld så skulle en öppnare och mer transparent dialog öppna upp för ett annat typ av klimat. För nu är så jävla mycket hysch-hysch. Jag fattar att man ibland inte vill gå ut och annonsera ett intresse från en klubb på en spelare. För det kan liksom störa momentum för spelaren och eventuella affärer. Men när en affär är genomförd och en klubb har sålt en spelare och x antal procent har gått. Jag förstår inte varför inte man kan vara öppen och transparent i detta. Vi har använt oss av agenten X för att genomföra den här affären för det och har den här agenten fått de här pengarna. Lite grann som det vi har i de amerikanska idrotterna. Där är det väldigt transparent med
löneligan finns ute där. Ja.
Väldigt, 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 väldigt öppet. Och den kutymen har vi inte inom fotbollen. Och då blir det väldigt mycket. Vi skapar den här möjligheten till ryktesspridningar, vi skapar den här möjligheten till misstro för ett arbete som genomförs och så vidare. Och jag tror att om man är öppen med den och är transparent med den, återigen, jag tror att det är ett jättebra sätt att sålla bort de människor som är i branschen och kanske väljer att jobba på ett suspekt sätt. Du sållar bort de här människorna på ett annat sätt, så tror jag också att du får en mycket, mycket mer öppen och korrekt bild av alla inblandade. I sammanhanget. Av de agenter som är seriösa. Jag skulle vilja säga att de allra flesta agenter som jag känner till och även kanske inte känner som människor utan bara känner till via yrket, de är korrekta människor. De vill göra affärer och de är precis som alla andra människor. Jag har inga problem med starka regelverk, begränsningar för branschen. Jag själv har inga problem med att man inför prov eller öppenhet med transaktioner som görs mellan klubbar och agenter. Jag har inga problem med det. Jag förespråkar till och med det. Men den öppenheten mellan media, varför ska jag inte kunna säga till dig att jag har sålt Jesper Karlström för 20 miljoner kronor till AZ Alkmaar. Och hur mycket pengar fick ni för det? Ja, vi fick 2,5 miljoner svenska kronor plus moms. Varför ska jag inte kunna säga det? Varför skulle det inte kunna uppenbaras? De siffrorna kommer ju ändå finnas till för allmänheten ändå, men det försvåras och det ges utrymme för diskussioner och ryktesvägar. Det är mitt sätt att se på det.
Så i din drömvärld, då är det liksom, då skulle det komma ut att, ja men precis, den här är övergångssumman, så mycket fick klubbarna, så mycket gick vidare till den klubben, så mycket gick till agenten, att man, det ska vara den transparensen i det, och de här var inblandade i
om det finns det intresset från allmänheten, och det tror jag liksom att det mynnas ju ut av sig självt. Det märker ju media, den öppenheten skapar ju antingen ett fortsatt intresse för det, eller så inser man att men det är inte så intressant. Nu är det ju väldigt intressant för en agent, eller för en medial personlighet att droppa en siffra. Det är ju drömmen att få veta att men den här spelaren såldes för detta, jag vet det, pang, då skriver jag det, han såldes för 20 miljoner kronor. För det är så vansinnigt hysch-hysch kring de här sakerna. Och det finns en öppenhet och transparens i detta. Då vet inte jag hur mycket tabubelagt det blir eller hur konstigt det må låta. Sen är det så här, svenska klubbar, de är föreningsägda, de är ägda av medlemmar, medlemsägda. De presenterar inte sina medlemmar alla de här siffrorna ändå. Mm. Sen gör de det en gång per år och så vidare. Men alltså, tänk bara om du kunde ha den öppenheten. Men nu har vi sålt spelare X för summa X. Och du behöver inte vänta till årsmötet om 9 månader för att få reda på detta. Och du minimerar den här ryktespridningen, irritationen och allt vad det nu må vara.
Tror du att det också skulle kunna få bort liksom, skumma aktörer från fotbollen som försöker sko sig på de här miljonerna som rullar mellan övergångar liksom. För som det framställs så ingår ju den typen av personer inom fotbollen också.
Ja, men det här är också en sån här som perspektiv jag har på det här uttrycket skumma personer som skor sig och som kommer in i branschen som inte har någonting där att göra, kanske till och med rent av råkar vara yrkeskriminella i det här. Vem bär det ansvaret? Alltså, varför ska jag som klubb genomföra en transfer med en yrkeskriminell eller med någon som inte är licensierad eller certifierad? Det är ju världens enklaste grej. Gör det bara inte. Vem är ansvarig för det? Är det jag som har licens och certifikat och betalar mina avgifter till fotbollsförbundet som bär ansvaret för att det dyker upp en tjona vid sidan om som inte gör detta korrekt? Eller är det faktiskt klubben som väljer att genomföra den här transfer och hitta alternativa betalningsmetoder? Det är liksom det är ungefär som att jag eller du i egenskap av svensk tog ansvar för att någon svensk skulle dopa sig i OS. Vad det med mig att göra? Det är ju ett enskilt beslut. Det är samma princip här. Alltså jag ser inte problematiken i att hålla fel människor inom situationstecken borta från den branschen. Det är världens enklaste grej. Det tycker jag är väldigt mycket klubbarnas ansvar. Bara gör inte affären här då.
Och med den här transparensen så skulle det också då, som jag tolkar det, då skulle det vara svårare också för den typen av personer att komma in i affären. För då måste klubbarna vara öppna.
Ja, alltså om du skapar en kutym där du är öppen och transparent, eller de här bitarna, då skapas ju också en kutym där om du inte är öppen, då är det märkligt. Om du skulle fråga LA Galaxy om en transfer, och de vägrar svara och slirkar undan med svar, men då kommer du tycka, men vad fan, det ligger en hund i graven här, kommer du tänka. Ja. För det är ju inte kutymen, där pratar man öppet om, som vi var inne på. Jag tror att den öppenheten inte är skadlig alls.
Nej. Jag tycker det tycker jag är intressant att du vill se en öppnare värld. Det tycker jag. Och jag tänker, vi ska återgå lite till GIF-tiden, men vi kommer nog komma tillbaka i allt det här sen igen. Men det här 2006-året, där vi egentligen var, du blev ju årets GIF-are också. Kommer du ihåg det?
Ja, det blev jag, just det.
Hur var det här året för dig som spelare, kommer du ihåg?
Ja, fan, nu när vi pratar om det så får jag lite flashbacks från vissa matcher. Jag minns året. Jag minns framförallt min tid i staden Sundsvall det året. Liksom jag hade flyttat hemifrån och allt vad det nu innebär. Och Erkan kom ju också dit som var en väldigt god vän till mig sen innan. Och vi levde i olika lägenheter, men vi levde mer eller mindre tillsammans. Vi åt alla måltider tillsammans och hela den biten. Så det var en väldigt, väldigt fin tid. Och jag minns att jag kände en press för första gången. För Frölunda hade vi inte den typen av press på oss ovanifrån, från supporterhåll, från media också. Leverera, och vi underpresterade något så fatalt. Så Jag minns det nu när du säger det faktiskt. Jag fick en check, fick jag, som målets giftare. Ja. Men jag minns att det var lite vemodigt. Det var lite skämmigt att prata om att ja, men du har varit bra. Du har presterat bra. För det var verkligen en känsla av att ja, men som klubb har vi misslyckats jättemycket.
Ja. Ja.
Det minns jag.
Men å andra sidan då, året är på. 2007, det är ju nästan legendariskt ihågkommet för det som slutade i miraklet i Ljungskile.
Ja.
Men den säsongen då, där var det liksom lite annan vind i seglen. Hur var det att starta igång igen efter det du faktiskt har kallat fiaskoåret här? Jag skriver under på det.
Ja, det var det. Alltså, jag tror att jag kommer ihåg att Tobias Eriksson vid något tillfälle när vi hade någon liten lagfest sa under det året, jag kommer inte ihåg om det var i början, mitten eller slutet, minns att han sa att känslan är att ingen kan vinna över oss. Det var någon gång vi pratade om detta och Tobbe var ju inte en kille som liksom ställde sig på barackerna och skrek. Men jag minns att han sa detta vid något tillfälle. Jag minns att det etsade sig fast. Jag hör ju så många år senare, kommer jag fortfarande ihåg det. Och det var en sån känsla att vi kommer vinna. Varje match vi går in i så kommer vi vinna. Det var verkligen en sån känsla. Speciellt på hemmaplan. Vi var så trygga med det. Jag minns att Johan Patriksson hade en fantastisk säsong. I en massa mål. Han var väldigt duktig i spelet och hela den biten. Så vi hade ett väldigt funktionellt lag. Många duktiga spelare. Vi var lite mer samspelta. Vi var rätt klara med att vi ska ta klivet upp. Och det var också ett år där tre lag gick upp direkt, va?
Ja, precis. När man utökade allsvenskan.
Ja, precis. Så det var liksom en känsla full av självförtroende ett helt år, en hel säsong.
Ja, ja. Och det slutade ju som sagt med miraklet i Ljungskile där det var 0-2 som blev 1-2. Micke Lustig tog ett rött kort i 70:e. Tobbe Eriksson satte den här bollen i 88:e. Du slog fram bollen till Olanders 3-2. Det är inte ofta Olander gör mål. Och sen var det ju en frisparksvariant också där du var med till 4-2. Ja. För att summera det för den som händelsevis har missat eller kanske var för ung. Men hur minns du det här? Miraklet i Ljungskile?
Ungefär som psykologin skulle beskriva det. En 90 minuter eller 100 minuter av alla olika typer av känslouttryck. Från liksom väldig anspänning till väldig förväntan till liksom, alltså fullständig förtvivlan. De gjorde ju två snabba mål och de var ju övertaggade. Liksom. Och det var ju David Wilson på andra sidan som var tränare. De var ju klara för allsvenskan dessutom redan. Och
hade du och han snackat förresten i och med er goda relation?
Nej, det hade vi inte. Det minns jag inte. Sen kände jag ju ett par killar i Ljungskile. Och så var det någon, jag minns att två av deras bästa spelare var ju inte med den matchen. Det var lite oklart för mig varför, men om de var skadade eller avstängda, kommer jag inte ihåg. Men typ Martin Smedberg exempelvis var ju inte med och spelade den matchen. Men de var övertaggade och de gjorde två mål på oss och de var liksom... Det var ungefär som att de var tvungna att vinna för att gå upp. Vi var tagna av stundens allvar någonstans. Så det var en väldig förtvivlan. Men det är klart, vi hade bra killar i laget som var duktiga på att lugna ner. Det var inte jag som tog ton i omklädningsrummet och så här. Utan jag var en av i mängden, ska jag ärligt erkänna. Jag försökte fokusera på mig själv och hade mycket energi, det hade jag. Men det var andra gubbar som fick ordning på det och det var gubbar som får sig målet och landar och de här gubbarna som var duktiga på att sansa spelarna och det var där vi var så vi visste ju att vi har just nu har vi gått från att ha allt att förlora till att allt att vinna på 45 minuter, för det var den känslan.
Och det är ju, det kommer såklart lyssna frågor om det här för det sitter ju så väl kvar i folks näthinnor. Björn frågar vem sa vad i omklädningsrummet. Kommer du ihåg det?
Ja, jag minns att Sundfors var som han brukade vara. Liksom rätt verbal. Lite old school, skrek. Men liksom väldigt motiverande. Vi pratade om att David Wilson kunde skrika och bryta ner folk. Det var inte hans melodi, utan jag minns att han pratade i de här termerna. Så kommer jag inte ihåg ordagrant, men det var ju de här termerna. Att vi har ingenting att förlora. Det här är vår livets chans, grabbar, och vi ska bli ihågkomna. Alltså, det var lite det här klassiska amerikanska sista minuten snacket. Mm. Lite Al Pacino on a given Sunday. Lite grann i den andan. Jag minns det. Det är vad jag minns väldigt, väldigt tydligt. Att han tog ton och gjorde det väldigt, väldigt bra.
Ja, och det är ju också en grej. Innan Olander nickade in den här 3-2-bollen så kysste du bollen. Det frågar han om, och det är fler lyssnarfrågor om det. Kommer du ihåg det, och varför gjorde du det?
Jag kommer ihåg det, helt ärligt. Med risk för att liksom dämpa en härlig saga. Jag kommer inte ihåg varför jag gjorde det. Nej. Jag tror bara att i den stunden så kände jag att vi hade momentum. Vi har någonting på gång här. Vi hade ju verkligen medvind. Det fanns ju inte att de skulle göra mål på oss. Det var ju bara vi som forcerade. Så jag vet inte. Det blev bara en sån spontan grej. Jag är inte särskilt vidskeplig heller av mig. Så jag vet inte varför jag gjorde det.
Nej. Jag undrar ju också, i den här matchen, det måste ju ha varit någon slags bottenpunkt såklart, när man har lite, ja men 1-2, man börjar närma sig, men Lustig tar det här röda kortet. Kommer du ihåg vad du tänkte liksom? Eller vad du var mentalt här?
Jag minns det röda kortet. Jag minns helt ärligt att jag brydde mig inte så mycket. Nej. På planen, där och då, så brydde jag mig inte så mycket. Sen det var ju också mycket Lustig som tog det röda kortet, med all respekt. Så jag menar, det var ju en viktig spelare. Ja. Så, men jag minns att jag brydde mig inte så mycket. Nej. I den stunden där och då. Känslan var att med 10 eller 9 man så kommer vi ändå forcera mot Chiles mål. Och vi kommer skapa chanser. Är ödet på vår sida eller inte, har det rotstått att se. Men det var känslan för mig.
Ja. Det var också den här frisparksvarianten då. Eller som sen gav 4-2 också. Kommer du ihåg hur snacket gick innan ni skulle ta den frisparken? För det var väl du och Tobias Eriksson, var det någon till också som tog den?
Och Joel, det här är en av de moment jag minns
allra Joel starkast.
Men alltså, Joel stod där och det var
ingen frisparksskytt.
Nej, så här är det ju. Alltså, är det någon, återigen kanske fel, men det var det någonting jag var väldigt pigg på under min karriär, min usla karriär, så var det ju att ta frisparkar och straffar. Jag ville verkligen ta dem, och jag var dålig på att ge med mig i de här diskussionerna. Och jag ville gärna gå för det, alltid. Vi ledde med 3-2, det var inte många minuter kvar av matchen. Jag skulle ta den, jag ville sätta den, och Joel går fram till mig och säger: vi skjuter inte den på mål, utan vi lägger ut den mot hörnflaggan, säger han till mig. Och då säger jag: nej, jag tänker inte göra det. Jo, allsvenskan står på spel, säger han till mig. Och då säger jag tänker inte göra det. Och då kommer Tobbe från ingenstans och säger: men då tar jag den. Och så pratar han bara. Och jag minns att för en sekund, när jag ser Tobbe ta ansatsen, så tänker jag nej, för jag ville ta frisparken. Det var så inställd jag var på att ta frisparken. Men det är klart att sekunden när det gick i mål så var det ju, det var eufori. Då visste vi ju att det var färdigt.
Så det var egentligen det som var varianten, att du och Joel tjafsade om vad ni skulle göra, och han sket i er.
Jag minns detta. Jag tror inte Tobbe hörde att vi höll på att diskutera liksom detta. Jag minns bara att Joel sprang fram till mig. Jag tror han visste hur jag var som människa och som spelare. Och tyckte att det här är det rätta att göra så här. Och det var troligtvis det rätta. Med så lite tid kvar, att ödsla tid, göra det beslutet. Men jag vill liksom inte veta av det där och då. Så minns jag att han knep den egentligen. Ja. Det gjorde det fantastiskt.
Ja, det är ju roligt. Och det är ju roligt också att det är den typen av person. Som du sa, han är inte den som står på barrikaderna med plakat och slagord. Liksom, utan han är ju mer en tyst arbetare.
Ja, och så jävla fin fotbollsspelare, men sån fin karriär han har haft.
Ja, verkligen. Man hade önskat honom en bättre avslutning.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Nu blev det inför tomma läktare här på, ja. Regn i sidled och bortaplan tror jag faktiskt var den sista matchen. Så
ja,
han hade förtjänat något bättre.
Absolut, men jag tror att man inte kan ta ifrån honom där ändå åstadkommit på en fotbollsplan. Både GIF och Kalmar och så.
Men du, sista säsongen då, då var du utlånad till Mariehamn. Vad hände? Här hade du varit tongivande årets spelare, men du hamnar i Finland.
Ja, fel. Det är min definition av besluten som togs det året.
Ja.
Alltså, vi fick ju en ny tränare,
Per Johan Hansen.
Och fy fan vad jag tjafsade med honom. Och jag gjorde livet så surt för honom.
Nej.
Och jag var så fel ute. Och liksom, han ville ju ha ut någonting av mig som jag inte bara förmådde att ge honom, utan jag ville inte ge honom. Det var så konstigt att jag tänker efter. Han ville att jag skulle bli bättre fysiskt. Han ville att jag skulle orka springa mer och göra mer maxlöpningar exempelvis och ligga på rätt sida i försvarsspelet och sådana här bitar. Jag var liksom övertygad om annat och ville liksom inte veta av det. Jag var övertygad om att mitt spel med att kunna slå min spelare och det här, det är det jag ska göra. Jag kunde liksom tjafsa med honom om det. Och sen så kunde jag liksom övertyga mig själv att det är personligt, han vill inte spela med. Jag är för liten, han vill ha stora, för det var det han ville, stora, tuffa gubbar. Nej, han vill inte spela med för att jag är för liten, jag passar inte igen i hans spel. Och det är ren och skär nonsens. Ren och skär nonsens. Jag menar, den killen som petar mig, han var ju mindre än mig. Det var ju Aris Gunnarsson som spelade på den kanten. Han var inte större än mig. Han var inte starkare än mig. Men vet du vad? Han gjorde det som tränaren bad honom om att göra. Och därtill la till sin finess och förmåga att göra de här andra grejerna som han var väldigt, väldigt duktig på. Där och då, när jag tänker tillbaka på 2008, jag tyckte jag var klasser bättre än Ari. Det var jag ju inte. Jag var fan inte bättre än honom. Han var bättre än mig då. Och han var bättre än mig innan. Och han var bättre än mig efter. Både i mindset, på plan, i första touch. På alla sätt var han en bättre fotbollsspelare än vad jag någonsin blev. Och det kan jag ju liksom utan problem känna idag. Han hade svårt att göra där och då. Han var dessutom en jävligt fin kille som liksom kunde prata med mig och jag med honom på ett fint sätt. Så jag hade liksom ingen, tyvärr där och då, inte möjlighet att vara arg på honom och så här, som man vill ibland vara på någon som konkurrerar med. Men Det var mitt egna fel att jag inte tog en mer avgörande plats i GIF det året. Det här var ju också det året jag hade väntat på. Jag hade ett utgående kontrakt, jag hade en OK ålder fortfarande, kunde make a mark för att ta klivet vidare. Men det gjorde jag inte. Jag spelade som att jag hade allt att förlora. Jag fegade ur, jag var inte mig själv. Jag lyssnade inte framförallt på mina chefer, mina tränare. Det var också det året det tråkiga hade hänt med Urban och hans familj med olyckan. Så jag hade en ny sportchef, Kane Dotson. Fråga Kane om mina samtal med honom. Alltså, när jag tänker efter så tror jag fan jag skäms över hur jag förde mig gentemot Kane. Han hade en annan klubb i Sverige som ville låna mig, en superettanklubb. Och han frågade mig och jag sa nej. Och han sa varför? Jag vill inte, det får inte gå någonstans. Och vi diskuterade detta och jag var rätt otrevlig liksom mot honom och vi skrek och gormade på varandra. Det var ungefär som att vi var två styrelseledamöter, inte att han är sportchef och jag spelare. Så jag hade inte bara en felaktig självbild om mig själv som spelare, utan jag agerade också väldigt mycket fel. Jag kan inte fatta i min vildaste fantasi att ingen satte sig ner med mig och sa, du hallå, vad håller du på med? Så här för man sig inte. Jag var inte otrevlig. Det var mer min självbild och min approach. Jag var fortfarande träningsvillig som en galning. Och de här bitarna. Så det var inte det. Jag var inte skadad. Så, och det är inte ironiskt, för liksom, åker jag upp till Sundsvall och ser Kane Dotson, så tar jag honom direkt och käkar lunch eller tar en kaffe imorgon.
Ja.
Jag ser han som en god vän, ska du veta.
Ja.
Och vi garvar åt det som är Per-Johan Hansen. Honom pratar jag med idag. Ja, han är vänner. Vi har liksom pratat, samarbetat, försökt få spelare till klubbar han jobbat med. Han har hjälpt mig nog sportchefer och så här genom åren. Så jag kan inte i min vildaste fantasi förstå mig själv hur jag var där och då med min nuvarande information och kunskap. Ja. Men jag kommer ihåg min känsla där och då. Sen att jag hamnade i Finland, ja, det var ju mer att botten var nådd. Ja. Jag insåg att jag är alldeles för långt ifrån att spela i GIF. Det ringde mig en agent ute i det blå. Och ironiskt nog så var det faktiskt ett väldigt bra ekonomiskt avtal för mig där och då. Ja. Under den korta tiden. Det var ett bottenlag i Finland, högsta ligan, som också jag ville spela. Jag ville spela högsta ligan fotboll. Som sa att det är 10 matcher kvar här. Vi behöver en offensiv pjäs som kommer in och hjälper oss och håller oss kvar i högsta serien. För vi ligger här näst sist och vi fightar som överlevnad. Det var liksom på de premisserna jag flyttade dit. Men det var också fel val. Jag menar, finska ligan för mig där och då. Liksom.
Så det, och det.
Men,
vad är... men vi håller oss kvar. Ja, och, men i slutändan då, som du sa, det skulle vara ett väldigt viktigt år för dig, det där 2008. Men vad tror du fick för betydelse där att du satte dig på tvären till sist för den fortsatta karriären?
Det som hände med mig, det var ju att jag bestämde mig där och då att, vet du vad? Nu kommer jag till mitt nästa beslut om var jag ska spela fotboll någonstans. Så ska jag gå till en klubb som spelar en fotboll som passar mig. Jag hade fortfarande inte riktigt fattat grejen att hallå, det är du som fotbollsspelare som ska anpassa dig. Mm. Inte klubben. Sen är det såklart en utopi, så pass, hitta en klubb om du har de valmöjligheterna som passar dig och så vidare. Så, det var så jag tänkte. Nej, jag ska inte gå till den klubben. Jag minns att jag tackade nej till diverse provspel. Jag hade fortfarande möjligheter och det var en agent som skulle hjälpa mig till det ena och det andra. Och det var en agent som erbjöd mig provspel med Djurgården. Jag tackade nej till det för att bedömde att nej, men det finns ingen rimlig chans. Och så, här. Så någonstans hade jag en sund självbild. Men det var... Fotbollen var viktigare än någonsin. Ekonomin och det sociala var sekundärt. Jag vill spela i en klubb som spelar en passningsorienterad fotboll som passar mig. Det var väldigt viktigt. Och Anderlecht Fiding, just för att de hade en spansk tränare som var väldigt intressant och väldigt extrem när det kom till den biten. Så då hamnade jag där. Och också, jag minns att jag trivdes väldigt bra med den fotbollen vi spelade där. Jag hade personligen ett bra fotbollsår, men jag menar, vad fan, vi åkte ju ur serien det året, och det klart jag var delaktig i det. Det var ju rätt ordinarie, så jag menar, jag bär en del i skulden i det, helt klart.
Och ja, men det är så där, känslan var ju liksom att det hade kunnat bli ännu lite till, och så låter det ju på dig också, när man liksom summerar alltihopa. Du hade ju definitivt några år kvar att spela fotboll efter att du lämnade GIFarna. Men när man på något sätt gör bokslut, vad tror du var det sista så där som saknades?
Om jag ska vara väldigt tydlig, så var det mitt mindset.
Ja.
Jag hade fel mindset. Mina goda egenskaper kunde tyvärr inte triumfera de dåliga. Jag kan inte skylla på min omgivning. Jag kan inte skylla på förutsättningar jag hade från familj, vänner eller klubbar jag var. Jag kan inte heller skylla på mina fysiska förutsättningar. Jag hade goda nog för att göra det jag ville göra in i fotbollen. Det var mitt mindset och de beslut jag tog. Stoltheten stod ofta i vägen. Som jag varit inne på några gånger, den självbilden som ligger kopplat till min kognitiva medvetenhet där och då, som inte var så hög då. Det var det som gjorde. Sen ska jag vara helt ärlig och säga, jag gjorde min sista säsong i Superettan, om man nu ska definiera det som elitnivå. det året jag hade fyllt 27 med Ljungskile. Och det är lite ironiskt att jag gjorde det i Ljungskile, för det är väl den mest extrema av motpoler till det jag förespråkar som fotbollsspelare. Och bara där, och det var väl också det som var droppen för mig, att jag vill vara i fotbollens värld. Jag vill vara med och starta någonting som kan göra att jag kan leva vidare på fotbollen. Är det tränare, är det agent, är det scout? Men jag ska fortsätta med fotbollen. Jag kommer inte nå de målen jag hade satt som fotbollsspelare. De drömmarna, de utopierna jag hade. Så då är det bättre att jag påbörjar någonting annat som gör att jag kan realisera och förverkliga möjligheten att få jobba med fotbollen på heltid, över tid, redan nu.
Ja.
Och det var så mina tankar gick.
Det började redan där,
ja,
helt enkelt. Och, det har Tommy berättat att det var du som lobbade för honom att få in Tommy Naurin i Giffarna. Ja, och det var redan i, det måste jag ha varit där, 2008 typ, slutet av...
Ja,
det är det första du gjorde, eller?
Ja, det var det. Ja. Då spelade jag ju fortfarande fotboll. Det var när säsongen var slut. Jag minns att Tommy var på väg till J-Södra som hade en supersatsning, minns jag. Även jag pratade med J-Södra som spelade på den tiden. Men jag hamnade ju i Chile. Och som jag, ironiskt nog då, som jag säger, så var det ju Kane Dotson som jag pratade med.
Ja.
Som jag lobbade rätt hårt för. Ja. Ta den här killen liksom. Och det var inte så att jag tog ut något förmedlararvode eller fick betalt för det, men det var nog första gången jag gjorde ett aktivt jobb som kallade agent, för på den tiden hette det dessutom agent. Jag minns att jag kunde prata med Tommy, jag pratade med Kane några gånger. Det var nog det första jag gjorde.
Ja.
Bra beslut. Och,
ja, men hur började det sen? Liksom, för du spelade ju vidare lite grann, skulle du kalla dig för agent redan här, eller började du, hur börjades fröna att sås, så att säga?
Nej, jag påbörjade den här tränarutbildningen. Man går advanced och de här bitarna. Via Göteborgs universitet som hade en särskild utbildning för ex-fotbollsspelare eller folk som jobbade inom idrottslärare och så vidare. Så gick jag den. Det var några etablerade fotbollsspelare, tränare. Tobbe Nilsson var där och Linda Sembrand från landslaget och så vidare. Så det var några stycken som gick den, och då hade jag planer på att bli tränare. Så då spelade jag också liksom division 2 fotboll och var spelande assisterande. Och var väldigt upptagen av att liksom bryta barriärer som fotbollsspelare. Eller fotbollstränare. Alla de här gamla neandertalstränare. Nu ska de få se på fan alltså. Liksom att nu kommer Arash i etapp 2.0. Fotbollsspelaren är borta. Men alla idéerna som fotbollsspelare ska realiseras i egenskap av tränare. Och jag minns att jag hade en plats med Rickard Norling en gång. Som sa till mig, du dämpar dig lite. Du är så jävla arg. Du kommer inte kunna bli en bra tränare i egenskap av frustration. Det går inte. Då var han tränare i AFF i Södertälje. Det var ett bra samtal. Men det var på den vägen. Jag ville bli tränare, men så hade jag en väldigt nära vän till mig som heter Mento Chubby, som idag är partner med mig, delägare i vår agentur. Som hade en lillebrorsa som heter Petri Chubby, som hade en jättefin säsong i Division 1 i Trollhättan. Och ville ha hjälp att flytta på sig till en större klubb. Och då kom vi i kontakt med Åtvidaberg och vi kände deras scout. En kille som vi hade lärt känna via fotbollen. Man hade ju ändå etablerat lite kontakter. Och så gjorde vi den transfern. Det var nog vår första där vi gjorde den från punkt A till B hela vägen. Där vi var med, lobbade för spelaren, träffade sportchef, förhandlade hans kontrakt. Så hade vi ingen licens eller någonting. Så det var inte så att vi kunde liksom begära arvode från klubb. Då tänkte vi inte på. Vi var bara upptagna av att flytta på min bästa väns lillebrorsa som var jävligt bra.
Var det ens okej så här enligt regelverk och så här om man ser tillbaka? Nej, det får väl vara preskriberat nu, men...
Nej, men jag har inga problem att prata med det öppet. För under hela första året så jobbade jag tillsammans med en annan FIFA-licensierad agent. Och på den tiden blev man FIFA-licensierad genom ett arbetsprov man gjorde och blev godkänd eller inte godkänd. Och då jobbade vi tillsammans med honom under hans flagg. Så titelmässigt var vi väl scouter, men han var ju inte i Sverige, i Kanada och Portugal, så vi fick ju hantera de affärerna i Sverige som gjordes. Då var vi Det var ju liksom ungefär som när man är en 17-18-årig fotbollsspelare, när man spelar utan att ha någonting att förlora. Det var samma sätt jag var när jag var agent. Jag hittade tillbaka till den här euforiska glädjen och pragmatismen i att bara agera framåt. Och bara körde och tog Petter Chubby till Åtvidaberg. Direkt efter så var vi med och sålde Tom Pettersson, liksom, med den Åtvidabergs största transfer någonsin. Då var vi där igen och förhandlade det avtalet. Men som sagt, vi gick aldrig in och begärde arvode från klubbarna.
Nej.
Och så vidare. Och i ärlighetens namn så vet inte jag om den andra agenten gjorde det. Jag vet inte.
Hur försörjde du det då?
Jag spelade ju då fortfarande på låg nivå. Spelande assisterande. Så jag fick en peng därifrån. Och så hade jag börjat jobba på ett företag som heter Bulldog Media. Som ganska nystartat mediasäljbolag som var i sin startup. Liksom. Ja. Jag kände en av ägarna. Så jag jobbade i heltid. Där och höll på med fotbollen samtidigt.
Hur fett är det idag som agent för dig?
Jag älskar mitt yrke. Jag brukar säga så här, när jag pratar i kontextuella former med mina vänner och nära och kära och så här, så brukar jag säga, men om du tar något så vansinnigt extremt, och du får 1 miljard kronor, vad gör du då? Många väljer ju att säga upp sig från jobb och många ska resa och så vidare. Och när de frågar mig så säger jag att jag kommer fortsätta med det jag gör idag. Så jag är väldigt övertygad om att jag har träffat rätt med det jag vill göra. Sen är det så att det är klart att vissa ekonomiska förutsättningar ger resurser som gör att jag kan göra saker och ting kanske bättre. Kanske, säger jag, för det är inte säkert. Men jag är övertygad om att jag har fortsatt göra det jag gör. Jag drivs verkligen i detta. Det här är en passion och en livsstil som är väldigt, väldigt fast djupen i mig. Så jag är överlycklig över att få jobba med det jag gör. Den flexibiliteten jag har och den pulsen jag får av att få göra det här. Och sluta kontakter och jobba med fotboll. Den håller jag väldigt kär.
Vad är det passionen kommer ifrån då? Vad är det som får dig att känna det där? Ditt syfte?
I grund och botten så har det varit ett intresse för fotbollen. Den lever ju kvar, även om jag har försökt att hata fotbollen, som många spelare gör när man inte uppnår de ställda kraven på sig själv. Så har jag valt att försöka hata det, men det gör jag ju inte. Mm. Jag älskar ju den. Men jag tror att passionen ligger i att jag trivs med det jag gör varje dag. Jag får jobba med fantastiska människor. Jag har några av mina absolut närmsta vänner som mina kollegor och partners. Jag får resa mycket. Jag får se så vansinnigt mycket. Jag lever motsatsen till ekorrehjulet. Och det är någonting som jag verkligen, verkligen värdesätter.
Och du har ju faktiskt några spelare i GIFarna. Det får vi ju inte missa. Och där är man ju nyfiken på hur ni tänker liksom kring, vad är framtiden, vad är planen för de här, hur går snacket med de här? Men vi kan väl börja med, vill du berätta vilka de är?
Ja, vi har fyra killar. Vi företräder två spelare i A-laget. Det är åldersmässigt uppifrån. Det är Theo Stenshagen och Jesper Karlström. Och sen så har vi två killar i akademin. Och det är Anton Mostnelid som är född 06. Och så är det Nordin som är född, förlåt, Anton är född 05. Och Nordin som är född 06.
Yes.
Så det är så det ser ut. Vi har fyra killar. Och jag skulle väl säga att alla är potentiella framtida försäljningar för GIF Sundsvall.
Och är det någon av de här som det liksom, där någonting ser nära ut i nuläget?
Nej. Ingen av dem är aktuella i dagsläget för att bli sålda eller lämna GIF medan vi pratar just nu. Det har att göra med att de här två killarna som är i A-laget, de har inte etablerat sig tillräckligt och gjort tillräcklig statement på marknaden för att kunna bli sålda vidare. Men de är på en bra plats här och nu. Och någonstans så behöver de ta nästa steg och ta den här tröjan i elvan, GIF Sundsvall, för att ge sig själva chansen. De två unga killarna, de är ju ungdomsspelare, de är akademispelare. Det är klart att framförallt så som branschen ser ut idag så finns det möjligheter att bli ungdomsproffs. Det finns det. Och den potentialen har båda de här killarna. Men det handlar också om att ta ett strategiskt beslut i vad som är rätt Är det rätt att lämna hemmiljön? Är det rätt att flytta till ett annat land för att spela fotboll? Det finns så mycket parametrar att ta hänsyn till där, så det är svårt att säga. Kanske är det så att om 6 månader så säger jag något annat.
Man ser ju ofta de här vara ute på provspel till exempel. De här unga 15-16-åringar, det känns som allt vanligare. Mm. Men ofta blir ju killar kvar också. Har vi sett i alla fall i GIF Sundsvall, så är det ingen som har gjort den flytten. Vad är syftet där med att många ofta åker ut på provspel?
Det är väl två saker. En är väl att man vill bli ungdomsproffs. Det är en aspekt såklart. Det andra är att man är nyfiken på att mäta sin nivå med nivåer i andra länder, andra ligor. Det är väl de två grundprinciperna.
Mm. Har ni några generella rekommendationer för vad man borde göra? Pratar man med giffarna så vill de ju liksom, nej men kom upp till A-laget här först och utveckla sin trygg miljö. Har ni någon generell hållning hos er, eller hur funkar det?
Vi har definitivt inte en generell hållning, utan vi har bara en väldigt individualiserad hållning. Och det måste vara från spelare till spelare. Är det så att det är så många parametrar som jag nämnde. Jag kan inte gå in och säga till en ung kille och ens föräldrar att vet du vad, det är bättre att gå ens till Real Madrid eller Manchester City om deras argument är att nej, men min son ska gå ut i gymnasiet. Då kommer inte jag ställa mig emot på till det. Det vore så vansinnigt ansvarslöst att göra det. Men om vi bara tar fotbollen och hänsyn till den och liksom det andra sekundärt, så hela syftet med akademifotbollen är att man ska vara redo för seniorfotbollen någon gång. Det är ju syftet. Om du bara ska spela akademifotboll och sen aldrig spela seniorfotboll, då är det bättre att du spelar med polarna redan från första början och bara hänger med dem och fokusera på annat i livet. Så det är ju målet. Ska du vara i GIFs akademi så är det för att du tror att du når A-laget. Om det är 17, 18, 19 eller 20-åring, det låter jag vara osagt. Om du ska gå till Juventus så är det för att du kan tro att du ska nå seniorfotbollen. Men det säger sig själv, går du till Juventus eller Milan eller Inter, ja, att nå A-laget är ju... Det är rätt långt till det A-laget. Hur bra du än må vara så är det rätt långt. Å andra sidan så kan det vara ett karriärsteg att gå till en sån klubb. Få en fotbollsutbildning som du kanske inte kan få ens i de bästa akademierna här i Sverige. För att sedan kanske komma tillbaka till Sverige eller kanske påbörja en karriär ute i Europa. Från Juventus, U19 eller vad det nu må vara. Gå till en belgisk klubb, holländsk klubb, dansk klubb, svensk klubb och så vidare. Det är ju den trenden vi ser idag. I skandinavisk fotboll framförallt. Men att giffarna säger att de ska vara kvar, ja men det förstår jag. GIF har ju också en väldigt, väldigt bra akademi. Om vi tittar på antalet ungdomslandslagsspelare som de har producerat under den tiden jag har följt deras akademi från 99-00 och neråt eller uppåt, så har de ju alltid spelare som är med och representerar landslag och gör det väldigt, väldigt bra. Så det är klart att vara i GIFs akademi är ett fullgott alternativ för att bli en riktigt bra seniorfotbollsspelare. Sen kan man ju diskutera GIFs strategi med de här ungdomarna, det är en annan sak.
Ja, men vad menar du med det?
Nej, men alltså GIF Sundsvall är inte Malmö FF idag. Om Malmö FF har 4 P17-landslagsspelare så kanske de inte är nära att få toucha ens deras A-lag på träning. Och det får man respektera, för det är Malmö FF. De vill gå vidare i Champions League. De köper spelare för 10, 15, 20 miljoner kronor som konkurrerar och så vidare. Men om GIF ska ta kliv i sin verksamhet så är de ju beroende av att spela in de här unga killarna. Och det spelar ingen roll hur bra du är som akademispelare. Det ska väldigt mycket till att du ska kliva in från U19 till GIFs A-lag och över tid kunna vara avgörande spelare. Så du behöver få det utrymmet. GIF måste nog ta ett beslut. Spelare X tror vi på. Han ska få chansen att fejla match 1, match 3, match 7 och fortsätta spela. I samma veva som man säger att men vi vill vara ett allsvenskt lag. vi vill inte åka ur allsvenskan, eller vi vill gå upp till från superettan till allsvenskan och fortsätta spela med de här gubbarna. Den kan jag känna att jag har saknat under de här åren jag har jobbat med GIF. Det har inte funnits en tydlig strategi att den här spelaren tror vi på, han ska vi spela. Du värvar inte på hans position och låter han växa in i den rollen. Men det har varit väldigt mycket att man gör värvningar anpassade år för år och inte har en strategi med många av de här killarna. Det blir lite grann upp till dem själva att ta det här seniorklivet.
Ja, det är intressant, för där hamnar ju både Jesper Karlström och Theodor Stenshagen i liksom känsliga åldrar nu. Jag menar, i GIF brukar man ofta hänvisa till, för de har gjort studiebesök hos Bodø Glimt och sådär, som man försöker efterlikna på vissa plan. Och i Bodø pratar man ju om att det tar 4 år innan du etablerar dig som en senior, som en A-lagsspelare i snitt då. Det kan givetvis gå fortare. Och ser man till de där 4 åren, jag vet inte vad Jesper är inne på nu, om det är tredje året som seniorspelare någonstans. Men det är ju år där man lätt hamnar i kläm, tänker jag. Som är liksom känsliga år för både honom och Theodor. Hur håller man glöden uppe där? Liksom, vad vore det bästa, tror du, för dem?
Alltså, först och främst, jag förstår inte varifrån det här med 4 år kommer.
Ja, det är i Bodø som man har egentligen spanat på det.
Ja. Jo, men alltså, varför skulle det vara en allmän sanning att det tar 4 år? Alltså, det låter som vansinnigt mycket om principen ska vara att när du väl blir uppflyttad till ett A-lag ska det ta 4 år innan du blir etablerad. Det låter som ett misslyckande för mig. Sen säger inte jag att det inte kan ta 4 år, eller även längre. Jag har inga problem med. När jag säger att jag är kritisk till GIF, så är det för att jag har följt GIF i så många år. Under något år så var de extremt anti-utlåningar. Man argumenterade för att ta till exempel de här killarna som du nämnde, de ska inte vara utlånade, utan de ska vara i GIFs miljö. Men ni spelar inte ens U21-matcher. Men det spelar ingen roll, de får bättre träningsmiljö här än vad de får om de går till en superettan-klubb. Ja, men då får de kanske 20 matcher. Ja, men det har inget värde för oss, utan vi ser hellre att de är här. Och nästa år så har man en annan approach och så vidare. Och vi ser ju idag att just det här med seniorminuter, division 1 eller superettan, det har sånt vansinnigt värde. Och det här är ju någonting som man har försökt poängtera, för att det behöver inte betyda att du lånar ut en 18- eller 19-årig grabb, att du inte tror på den honom. Snarare tvärtom. Det är de du tror på du lånar ut. Och om någon har spelat division 1 eller superettan, om du är ett allsvensk gift då, det är sekundärt. Att spela i Skövde i division 1 eller i Boden eller vad det nu må vara, det har ett större värde. Du är mer redo att komma in och spela A-lagsfotboll i GIF. Men där har det varit, och det är det jag kan känna. Du nämnde Jesper som exempel. Ja, jag håller med. Jag tycker han är bra när han går och spelar allsvenskan. Jag tycker det. Men jag kan också se en ojämnhet i hans spel. Det kan jag absolut se. Han har den här ungdomliga frenetin och entusiasmen och så här. Men det är klart att han ska vara mer redo, mer sansad i sitt spel. Och det får du inte om du inte får spela matcher på seniornivå. Han gör ju väldigt mycket bra saker, men han gör också mycket barnmisstag på planen. Och det är sånt som du bara kan eliminera genom att spela fotboll på seniornivå. Och det är inte hans fel att han inte har fått göra det, tycker inte jag. Han är den första 0-2-an som gjorde allsvensk debut i landet. Varför har man inte systematiskt satt han i miljöer där han får spela seniorfotboll? Så att han, om han nu är kvar i GIF inför 2022, är en tongivande given startman på sin position. Där tror jag att man kan inte bara skylla på spelaren och säga att det är upp till spelaren. Ja, det är upp till spelaren. Ja, men det är inte rätt. Det är inte rätt att göra så. Du måste ha en strategi för de här killarna. Om du inte har plats för dem i ditt A-lag, då får du låna ut dem. Då får du titta på andra alternativ. Och det är lättare sagt än gjort. För GIF är inte geografiskt i en miljö där man bara kan hitta lösningar som Göteborgsklubbarna, Stockholmsklubbarna, Skåneklubbarna, där det finns lag på bra nivå i närregionen. Ja, men då kanske det krävs en än större utmaning än att faktiskt prata med någon eller några klubbar där man kan hitta det här samarbetet. Men för mig har det varit att den tränaren som är i GIF, den tränaren sätter standarden för hur man vill driva hela verksamheten. Mm. Och så har man haft separat en ungdomsverksamhet som har jobbat väldigt framgångsrikt och tagit fram många, många duktiga spelare. Men det har inte funnits det samspelet, den synergin mellan de två. Nu är det här min väldigt subjektiva åsikt. Ja. Och jag vet inte vad strategin är nu och framöver, utan det här är vad jag har sett. Mm. Liksom, man har ofta haft väldigt kompetenta avlagstränare, ofta haft väldigt kompetenta ledare i akademin. Men de har inte liksom, jag har inte sett den här bron i att ja, men den här killen kommer upp och så finns det en idé. Utan det har varit att oj, den här killen måste vi skriva kontrakt med. Han är bra. Tio Stensagen, uff, han sticker ut. Låt oss skriva ett treårskontrakt med honom för han sticker ut. Oj, nu kommer Jesper Karlström. Uff, nu kommer Ludde Nordvik. Uff, nu kommer Johan Bengtsson. Och så signar man upp de här för att de är jävligt bra. Och en sak jag vill poängtera. Norrlandskillarna är snällare än storstadskillarna. De är det. De accepterar detta. Mycket, mycket mer utsträckning än vad killarna i Stockholm eller Göteborg och så vidare gör. De är mer lojala mot GIF. Jag upplever att GIF-talanger är lojalare sin klubb i tidig ålder i jämförelse med vad kanske en kille i Göteborg eller Stockholmsregionen är mot sin klubb. Men det blir ett annat perspektiv med den omgivningen. Och den kanske är så att miljön gör att du får en annan typ av hår på bröstet och utåtagerande och se mig ta för sig mentalitet. Det är ju snälla killar.
Ja, kan det vara för att de är ensamma här? Det finns inte så tydligt. Jag menar, är du i Stockholm får inte plats. Ja, men då finns ju, och du spelar i AIK, då finns Djurgården, Hammarby, Bromma pojkarna. Det finns andra verksamheter att gå till. Jo,
men så är det ju. Men de här killarna jag namedroppade nu exempelvis. Ja, ja. De är ju allihopa tillräckligt bra spelare för att kunna bli ungdomsproffs exempelvis. Ja. Men de är ju kvar väljer då. I GIF. När väl GIF kommer och erbjuder ett avtal, då är man öppen för den möjligheten att signa. Jag tror att det lätt blir så. Staden är geografiskt lite isolerad och det är lite bubbla. Jag är ju där 1-2 gånger per år. Mm. Och varje gång jag är där så upplever jag att fasken, det är en liten bubbla. Ja. Det som sker här, det är ungefär som att fan, det lämnar inte riktigt det här. Det blir lite sektliknande perspektiv från att alltså, de här killarna jag nämnde, de här är allihopa bra nog att kunna spela i Superettan. Mm. Men det är ingen som har riktigt tagit klivet eller liksom drivits åt i hållet att spela i klubb X eller Y eller vad det nu är. Gå till Trelleborg eller ÖIS eller GAIS eller vad det nu må vara. Å andra sidan, GIF har ju inte, som vi nämnde Malmö, ja, det räcker att du spelar Malmös U19 som 18-åring. Ja, då kanske de här klubbarna är beredda att ta dig. Spelar du GIFs U19 så är det inte säkert att det är underlag för att du per automatik ska få ett utlåningsavtal med Superettan-klubb. Så är det ju. Men man har något väldigt intressant på gång med väldigt många duktiga unga killar. I GIF som skulle kunna vara ryggmärgen i ett allsvenskt lag redan i år, tror jag.
Hade du velat flytta på någon av dina i form av utlåningsavtal till exempel?
Jag skulle vilja flytta på båda mina spelare som är på seniornivå om inte GIF tydligt har plan för att ha med dem i matchmiljö. Ja. Det tycker jag är skitviktigt.
Och matchmiljö, det är då A-lagsspel, inte U21-spel?
Nej, A-lagsspel. A-lagsspel. Sen betyder inte det, jag är ju lite vag här i uttryckt. Ja. Jag menar ju inte att du måste vara givna startspelare varje match. Utan du måste vara där. För ibland kan man ju känna det efter ett antal matcher. Okej, nu är spelaren på min position skadad, men man roterar i system för att jag inte ska få komma in. Ja, men då är det inte rätt att vara där. Då måste man flytta på sig. För annars ljuger man för sig själv. Sen, fine. Någon annan är värvad på din position och ska spela där. Om den spelaren underpresterar, då ska du in. Kommer du inte in, eller gör du ett dåligt jobb, fine. Men det måste vara så.
Ur agentperspektivet då, trycker du på i ett sånt fall, om ni kommer till det, trycker du på ett sånt fall för att få det att ske, eller... Hur funkar det? Eller är det spelaren och Urban liksom som måste komma fram till alltså, det? Hur är gången?
Jag har extrem respekt för GIFs sätt att jobba. och driva sin verksamhet. Jag skulle aldrig få för mig att gå in här och försöka på något sätt lika alla ballan och ställa ultimatum gentemot någon. Men är det så att min spelare känner, och vi kan väldigt tydligt se i praktiken konkret att just det här jag tog upp som exempel, man blir liksom osidosatt oavsett vad, man är bara en träningsspelare, då det är klart att i det fallet så har jag ett ansvar att också råge till spelarna att vi bör titta på möjligheterna och i det fallet också prata med GIF. Men som jag sa, GIF har varit väldigt återhållsamma med detta genom åren. Och det är klart att om klubben inte tillåter det, de är ju anställda. Det här är ju ett yrke för de här spelarna. Det får man respektera. Då får det vara så att om klubben inte vill låna ut dem och vill ha dem till hands, då är det upp till dem att leverera. Men det är klart att jag lyfter den frågan. Men min känsla är att man har öppnat upp för den möjligheten mycket mer nu än vad man har gjort tidigare. Och det är ju någonting jag tror att hela svensk fotboll har gjort.
Så du tror de är på väg dit?
Jag tror absolut att GIF är på väg dit. Jag tror också att man ser den nyttan för sig själv som klubb.
Ja. Jesper förlängde ju nyligen med 3 år också. Presenterades där? Liksom? Vad var planen för honom då? Får man några löften då? Eller?
Det är skitsvårt att ge löften. Det är den här eviga debatten varje gång när det kommer till framförallt unga killar. Vad är ambitionen och hur tror vi på spelen? Jo, och det är klart att det finns ju ingen klubb i världen och GIF ställer sig i den skaran såklart. Och de ger ju löften om ambition, det gör de. Och tror på spelaren. Det tror jag man gör. Jag tror att man tror på spelaren. För man erbjuder 3-årskontrakt. Man förbinder sig till ett ekonomiskt avtal som absolut inte är gratis. Det är liksom en ansenlig summa pengar som ska betalas till Jesper varje månad. Och där går ju också vi in och förhandlar upp hans lön så att det ska vara kännbart för GIF. Så det är klart att de tror på spelaren. Men jag är subjektiv. Jag tycker att han ska spela varje match. Ja. Jag tycker att han ska få chansen till och med när han är dålig. Men det är min subjektiva uppfattning. Men nej, det är inga löften och speltid och de här bitarna. Absolut inte. Men jag är rätt säker på att GIF vill att han ska lyckas. De vill att han ska spela. Och med det sagt, ja, när du värvar en namnkunnig kille på hans position, då sätter det press på klubben. Ingen kan komma undan och säga att alla får lika mycket chanser och det är upp till spelarna att bevisa. Nej, men det spelar ingen roll om Jesper omfamnar sitt avtal och han har ett bra ekonomiskt avtal. Värvar du en kille på hans position, så är det press. Press på tränaren och klubbledningen att den kille som du värvat ska lyckas.
Ja.
Det är så. Och det blir en uppförsbacke för Jesper. Men den resan får alla ta sig igenom. Jag är övertygad om att han och även Tio kommer göra det med bravur över tid. Det tror jag.
När han förlängde nu då? Var det någon konkurrens för GIFarna om honom? Eller hur såg situationen ut?
Det fanns intresse för Jesper. Men diskussionen vi hade, jag och Jesper framförallt, och det är den jag utgår ifrån, det var ju att han tror att han kan ta en seriös plats i GIF. Han vill vara i den miljön. Och om han då har en bra allsvensk klubb som GIF, där han är trygg, där han kan ta nästa steg i sin karriär, då finner jag ingen anledning att liksom börja jaga runt. Och det här är också en sån felaktig bild från den här branschen. Jag tror att, återigen, det här är mitt perspektiv. Jag tror inte på att man ska hålla på och jaga runt och hålla på och rea ut och erbjuda spelare till höger och vänster. Utan det måste finnas en strategi kopplat till det. Och i det här fallet så påbörjades det en seriös behandling med GIF. Och ja, pengar är sekundärt i det här läget i hans karriär. Utan han är fortfarande i utvecklingsfas. Det är det absolut viktigaste. Men det är en väldigt tydlig indikator på hur mycket du tror på en spelare. Hur mycket resurser du är beredd att lägga. Och jag tycker att GIF mötte oss på en vettig nivå. Och jag tror att Jesper är nöjd med de förutsättningar han har. Så han blir irriterad när han inte får starta. Ja.
Ni har gett honom en bra lön helt enkelt. Eller förhandlat fram en bra lön.
Ja, men jag tycker att förutsättningarna som han har fått ger honom chansen att fokusera på sin fotboll på ett bra sätt. Och det tror jag att han också känner. Sen är det ju liksom ett dagligt arbete där jag ska prata med spelare och följa upp honom. Jag ser gärna hans matcher. Han har ju dundermål här senast.
Det gjorde han.
Ja, men jag menar, det är ett dagligt arbete. Ett dagligt arbete, och det är fantastiskt.
Mm. Jag undrar ju också om agentbranschen. Hur funkar det här med att liksom ta spelare av varandra? Fungerar det så mellan agentstall att man... Att det kan komma spelare, om Jesper är bra här, att det kommer någon som upplevs som större än er med andra luften och hugger honom liksom. Eller hur funkar det? Hur upplever du det?
Ja, jag upplever väl att det finns även en hets kring den biten. Och alltså, jag har inga problem med det. Det finns villkor, reglerade villkor för vad som gäller. Så kan man diskutera dem. Det är ett annat poddavsnitt om huruvida de är bra eller korrekta eller inte. Men det finns regelverk som vi förhåller oss till. Jag tror att de flesta seriösa agenturer förhåller sig till det. Timingen får avgöra om det är rätt för mig att gå på en annan spelare. Vi jobbar utifrån våra moraliska och etiska principer. Andra jobbar utifrån sina. Jag har inga problem med att man kontaktar mina spelare och försöker nycka dem. Det är egentligen inga konstigheter. Det, för mig, det som är viktigt att få fram i det budskapet är att jag vill ha en transparens mellan mig och mina spelare. Och jag är också öppen. Jag tror att de allra flesta seriösa agenturer är öppna för att vidga sina vyer med samarbeten med agenter från andra länder eller nationella samarbeten. Det är som helst, inga som helst konstigheter. Och i de här killarna vi pratar om nu, det handlar ju väldigt mycket om karriärsplan och utveckling. En annan sak om vi pratar om en 33-årig kille som kanske ska skriva ett ekonomiskt viktigt avtal. Och när man tittar på de möjligheterna, man kanske gör avkall på det sociala, för det ekonomiska och så vidare. Så jag har inga problem med den kutym som finns i branschen idag.
För ni hade väl till exempel Ludvig Novik va, tidigare?
Ja.
Var väl
ja.
Men han har numera Patrik Mörk.
Stämmer.
Ja. Hur fungerar det? Hur gick det till?
Sån klassisk upplevelse jag precis sa nu. Vi jobbade med Ludde över en rätt lång period. Var med honom och skrev också hans första avlagskontrakt. Hade också tagit fram möjligheter för honom från utlandet. Parma var seriöst intresserad av att värva honom. Det vet även klubben om. Och det var väl nog den spelaren som var närmast på att sticka utomlands. Men valde att vara kvar i GIF. Och jag tycker om Ludde och är skitglad över den utvecklingen han har haft som spelare. Och även haft god dialog med båda hans föräldrar, framförallt mamma. Men i dialog med dem så kände de att de behövde ett ombyte av representanter, och det är så det blev. Jag tycker att Patrik Mörk är en jättekompetent agent och hans kollegor är jättekompetenta. Och så är det ju i den här branschen. Det finns de klubbar som jag har närmare relation till, det finns de klubbar som han har närmare relation till. Huruvida jag kan göra mer för honom eller någon annan kan göra mer, det låter jag vara osagt. Personkemin är det absolut viktigaste. Jag kan bara tala för vad jag tycker jag kan bidra med. Och där är vi. Kanske jobba med Ludde igen längre fram. Ja. Kanske inte.
Här låter du ganska prestigelös i att det blev som det blev. Liksom.
Ja, det är klart att jag är det. Det är klart att jag är det.
Alltså, ja, det är inte så självklart. Det beror på vem man är.
Ja, jo, kanske. Men ja. Jag tänker inte göra avkall på principen av att spelaren måste vara absolut viktigast i det här fallet. Sen kanske det uppstår en situation där det ges utrymme för mig att fightas på ett annat sätt. För en situation, för en spelare eller en affär. Det drar jag mig inte för. Det är också min roll i våran firma. Min roll är inte att hitta nya spelare, utan min roll är att driva business. Så jag har inga problem med det. Men i det fallet med Ludde så är hans utveckling det allra, allra viktigaste. Och den principen kommer inte jag göra avkall på. Vår firma lever eller dör inte med Ludde eller någon annan spelare. Utan den går vidare. Vi kommer hitta nya spelare. Och vi kommer också filtrera bort de spelare. Det är samma sak där. Men vi känner att vi har ett samarbete med en spelare där inte vi får ut det vi vill ha. Då måste vi vara transparenta och öppna och ärliga och tala om det för den spelaren. Och därför vi har också kravställning. Vi kan inte acceptera att jobba med en spelare bara för att de är en ungdomslandslagsspelare eller bara för att de spelar superettan allsvenskan. Mm. Så är det inte. Vi är väldigt selektiva även där.
Hur upplever du utvecklingen på dammarknaden? Där kommer du in mer och mer pengar även i damfotbollen.
Jag är väldigt, väldigt glad över den utvecklingen. Jag är väldigt, väldigt glad över att man också pratar i de här termerna. Pengar, där man vågar ta betalt, där spelarna förstår sitt värde. Framförallt sitt värde när det kommer till varumärken och de här bitarna. Jag tror att det är viktigt att göra sin röst hörd. Jag tycker fortfarande att diskussionsunderlagen många gånger är lite stigmatiserande. Men jag är väldigt, väldigt glad över den utveckling som går. Jag är väldigt glad över till exempel hur BK Häcken har anammat övertagningen av Kopparberg Göteborg och vad de har gjort. Och liksom level up verkligen med det laget och tagit det till en ny nivå. Det gör mig väldigt glad.
Mm. Och för ni har väl också en del damspelare ni företräder, bland annat Kosovare Aslani om jag har förstått det rätt.
Ja, stämmer.
Ja, märker ni av det mer att det finns ett tydligare behov av agenter där nu när det också är mer pengar i rullning och någon behöver ta hand om deras intressen?
Ja, alltså det förefaller väl naturligt att om det finns en marknad, en ekonomisk marknad, så finns det också intressen i att vara i den marknaden och röra sig där. Tyvärr så är ju inte liksom nivåerna tillnärmelsevis de nivåerna som vi pratar om för herrar. Men det gör det inte, i alla fall för oss och för mig, gör inte det än mindre intressant att faktiskt vara i den branschen och vara med och utveckla den. Mm. För där har vi en väldigt, väldigt viktig roll. Jag behövs inte utifrån ett marknadsperspektiv trissa upp priset för en herransvensk fotbollsspel. Utan där förhandlar jag bara för att maximera de ekonomiska och sociala förutsättningarna. Men på damsidan, då är det också viktigt utifrån ett ideologiskt perspektiv att trissa upp priset på en spelare. Mm. Att hjälpa en säljande klubb, att hjälpa en spelare att få hög lön. För att det sätter också standarden för nästa affär. Mm. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Och där tror jag att just Kosse som du nämner har ju gått i bräschen verkligen för att sätta standard för framförallt för att bygga case kring sitt varumärke, att vara en stark frontfigur och inte acceptera massa nonsens om att få dåliga löner eller att vara med på att ställa upp på diverse saker för goodwill och sånt, utan jag vet mitt värde och ska jag vara med här, då kommer det kosta. Och det är viktigt. Det är jätteviktigt, tror jag.
Mm. Det är absolut. Och nu är det ju också dessutom på tapeten aktuellt att det kan bli damfotboll här i GIF Sundsvall.
Ja.
Men det är väl en annan lokal fråga. Där har du inte så mycket inblandning än, men vi får väl se.
Kanske framöver.
Vad det blir. För där har du inga spelare i Sundsvall.
Nej.
Men du, Arash, vi har haft en ganska lång inspelning här, men jag tycker att det finns ju så himla mycket intressant att ta av. Och väldigt mycket. Jag tror vi skulle kunna hålla på att ta till också.
Ja, vi kanske får göra en uppföljning längre fram.
Vi får göra en uppföljning, men jag tror att vi ska ta och runda av inspelningen i alla fall. Ska vi göra. Men det har varit otroligt trevligt och givande, måste jag säga, med det här samtalet vi har haft.
Ja, det är samma verkligen. Och uppskattar din tid.
Ja, det vill jag säga också. Tack.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.